Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören sjunger under denna session. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Brothers and sisters, we welcome you
to the Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna till den första allmänna sessionen av 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och välkomna särskilt medlemmar och vänner som är här i konferenscentret och runt om i världen, var ni än är. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda den här sessionen. Vi välkomnar generalauktoriteter och generalpresidentskapen som är med på den här konferensen. Vi tackar de många televisions- och radiostationer, satellit- och kabelsystem som ställer sina anläggningar till förfogande så att stora skaror i många delar av världen kan ta del av konferensen. Musiken under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Clay Christiansen vid orgeln. Kören inledde sessionen med att sjunga Ära ske Gud i höjd och sjunger nu O fröjda dig du jord. Inledningsbönen uppsänds sedan av äldste John M. Madsen i de 70:s kvor.
Joy, the Lord is here, your Lord and Our beloved heavenly Father.
Vår älskade himmelske Fader. Våra hjärtan har lyfts över denna världs omsorger och sorger av den vackra musiken från denna härliga kör. Vi tackar dig, Fader, för de upphöjda välsignelser som kommer från dig och din älskade son Jesus Kristus, vår frälsare, vår Herre och konung. Vi ber nu gemensamt om dina välsignelser över vår älskade profet, president Thomas S. Monson, hans ädla rådgivare, det tolvsk forum och alla som kommer att tala till oss eller sjunga eller spela för oss under denna härliga konferens för din kyrka och rike. Och vi vädjar och ber, Fader, att din heliga ande ska utgjutas över oss så att alla må uppbyggas. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We shall now be pleased to hear from our beloved prophet.
Vi har nu glädjen att lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal sjunger kören "Gör rätt val". Efter den sången talar äldste Richard G. Scott i det tolvsk forum till oss, varefter vi får lyssna till syster Vicky F. Matsumori, andra rådgivare i primärs generalpresidentskap. Efter hennes tal talar äldste L. Whitney Clayton i presidentskapet för det 70 till oss.
My beloved brothers and sisters, I extend my greetings to all of you as we commence this, the 179th.
Älskade bröder och systrar, jag hälsar er alla i början av denna 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Jag är så tacksam för den tid vi lever i, en tid med så avancerad teknologi att vi kan tala till er tvärs över hela världen. När generalautoriteter och biorganisationsledare står här i konferenscentret i Salt Lake City når våra röster er via olika media, radio, tv, satellit och internet. Och fastän vi talar till er på engelska så hör ni oss på ungefär 92 språk. Sedan vi träffades i april i år har vi invigt det vackra Ocker Mountain Templet i South Jordan, Utah. Emellan invigningen av templet i Draper i mars och invigningen av Ocker Mountain templet i augusti hölls ett spektakulärt två kvällars kulturevenemang med ungdomar från båda tempeldistrikten. Produktionen återspeglade Utahs rika kulturarv i sång och dans. Totalt deltog ungefär 14 000 ungdomar under de två kvällarna. Vi fortsätter bygga tempel. Vi önskar att så många medlemmar som möjligt får tillfälle att besöka templet utan att behöva resa över orimliga avstånd. Över hela världen bor nu 83% av våra medlemmar inom 30 mil från ett tempel. Den andelen kommer att fortsätta växa allt eftersom vi bygger nya tempel runt om i världen. För närvarande har vi 130 tempel i drift med 16 tillkännagivna eller under byggnad. Och jag har nu glädjen att tillkännage ytterligare 5 tempel som ska byggas under kommande månader och år på följande platser: Brigham City, Utah, Concepción, Chile, Port Elizabeth, Brasilien, Fort Lauderdale, Florida, och Socorro, Japan. Miljontals förrättningar utförs i templen varje år till förmån för avlidna kära och nära. Må vi fortsätta att trofast utföra de här förrättningarna för dem som själva inte kan utföra dem. Jag älskar orden som sades av president Joseph F. Smith på tal om tempeltjänst och om andevärlden bortom jordelivet. Han sa, genom vårt arbete och deras vägnar faller deras fångkedjor från dem och det mörker som omgör dem flyr så att ljuset kan skina på dem och de i andevärlden får höra att arbete utförts och deras vägnar av deras folk här och de kan glädjas med er över utförandes av dessa plikter. Bröder och systrar, kyrkan fortsätter växa som den gjort sedan den organiserades för över 179 år sedan. Den förändrar livet för fler och fler varje år och sprids vitt och brett över jorden medan vår missionärsstyrka söker upp dem som söker sanningen som finns i Jesu Kristi evangelium. Vi kallar alla kyrkans medlemmar att bli de nyomvändas vänner, räcka ut handen till dem, omge dem med kärlek och få dem att känna sig hemma. Jag ber att er tro och era böner ska fortsätta till förmån för de områden där vårt inflytande är begränsat, där vi ännu inte tillåts att fritt dela med oss av evangeliet. Under kan inträffa när vi gör det. Nu, mina bröder och systrar, är vi ivriga att få lyssna till de budskap som kommer att ges oss under de närmaste två dagarna. De som ska tala till oss har sökt himlens hjälp och vägledning när de förberett sina budskap. De har fått inspiration om vad de bör säga till oss. Att vi må fyllas av Herrens ande medan vi lyssnar och lär är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Throughout the ages, many have obtained guidance to help.
Genom tiderna har många fått hjälp att lösa sina problem i livet genom att följa föredömen hur personer de beundrade löste liknande problem. Idag förändras förhållandena i världen så snabbt att ett sådant handlingssätt ofta inte står oss till buds. Personligen glädjer jag mig över att det är så, eftersom det vi gör av nödvändighet blir mer beroende av andens vägledning i livets olika skiften. Därför leds vi till att söka personlig inspiration i livets viktiga beslut. Vad kan du göra för att öka din förmåga att fatta rätta beslut i ditt liv? Vilka principer grundar sig andlig kommunikation på? Vilka är de möjliga hindren för sådan kommunikation som du behöver undvika? Vår Fader i himlen visste att du skulle ställas inför svårigheter och vara tvungen att besluta vissa saker som skulle överstiga din förmåga till att fatta rätta beslut. I hans lyxalighetsplan finns hjälp med sådana svårigheter och beslut under ditt jordeliv. Den hjälpen får du genom den heliga anden som andlig vägledning. Det är en kraft som överstiger din egen förmåga och som din kärleksfulla himmelske fader vill att du regelbundet använder till frid och glädje för dig. Jag är övertygad om att det inte finns någon enkel formel eller metod som genast skulle låta dig bemästra förmågan att vägledas av den heliga anden. Vår fader förväntar sig att du lär dig hur man får denna gudomliga hjälp genom att utöva tro på honom och hans helige son Jesus Kristus. Om du skulle få inspirerad vägledning på en gång, bara du bad om den, skulle du bli svag och ständigt mer beroende av den. Du vet att livsviktig personlig tillväxt blir flöden, medan du kämpar för att lära hur man leds av anden. Det som till att börja med kan tyckas vara skrämmande uppgift blir mycket lättare med tiden när du genomgående strävar efter att känna igen och följa andens maningar. Ditt förtroende för vägledningen du får genom den heliga anden blir också starkare. Jag vittnar om att när du får erfarenhet och framgång genom andens vägledning kan din tillit till intrycken du får bli säkrare än din tillit till det du ser eller hör. Andligheten medför två frukter. Den första är inspiration, att förstå vad du ska göra. Den andra är kraft, eller förmågan att uträtta det. Dessa två förmågor följs åt. Det är orsaken till att Nefi kunde säga: jag ska gå och göra det som Herren har befallt. Han kände till de andliga lagar som inspiration och kraft är grundade på. Ja, Gud besvarar böner och ger oss andlig vägledning när vi är lydiga och utövar den tro på honom som krävs. Jag ska nu berätta om en upplevelse som lärde mig ett sätt att få andlig vägledning. En söndag gick jag på ett prästerensmöte i en spansk gren i Mexico City. Jag minns tydligt hur en ödmjuk mexikansk prästeremsledare kämpade med att förmedla evangeliets sanningar i lektionsboken. Jag märkte den intensiva önskan han hade att delge de principer som han så högt värderade till sina kvorummedlemmar. Han insåg att det hade stort värde för bröderna som var där. Man märkte hans rena kärlek till frälsaren och kärlek till dem han undervisade. Hans uppriktighet, rena avsikt och kärlek ledde till att andlig styrka fyllde rummet. Jag kände mig djupt rörd. Då började jag få personliga intryck som en utvidgning av de principer som undervisades av den här ödmjuka läraren. Det var personliga intryck som gällde mitt uppdrag i området. De kom som svar på mina långvariga och bönefyllda bemödanden att lära. Jag skrev noggrant ner alla intryck allt eftersom de kom. Under det här förloppet gavs jag dyrbara sanningar som jag var i stort behov av för att bli mer effektiv som Herrens tjänare. Detaljerna och kommunikationerna var heliga och som en patriarkalsk välsignelse givna till min egen vägledning. Jag fick direkta anvisningar, instruktioner och villkorliga löften som har ändrat min livskurs till det bättre. En tid därefter besökte jag en söndagsskolklass i vår församling där en välutbildad lärare höll sin lektion. Den upplevelsen var i stark kontrast mot den jag utnjutit på prästadomsmötet. Det tycktes mig att läraren avsiktligt hade valt dunkla hänvisningar och ovanliga exempel för att illustrera principerna i lektionen. Jag fick det distinkta intrycket att den här läraren använde möjligheten att undervisa för att imponera på klassen med sitt stora kunskapsförråd. Hur som helst tycks han inte alls vara lika inriktad på att förmedla principer som den ödmjuke prästadömet hade varit. I den här omgivningen började starka intryck komma över mig igen. Jag skrev ner dem. Budskapet innehöll direkta råd om hur man kan bli mer effektiv som ett redskap i Herrens händer. Jag fortsatte så att troget som möjligt att skriva ner de känslor som strömmade in i mitt sinne och hjärta. Efter att upptecknat varje mäktigt intryck begrundade jag känslorna som jag hade fått för att avgöra om jag hade skrivit ner dem rätt. Till följd därav gjorde jag några mindre ändringar i det jag hade skrivit. Sedan studerade jag dess betydelse och tillämpning i mitt eget liv. Sedan bad jag och gick med Herren igenom det jag trodde att anden ville lära mig. När en känsla av frid kom över mig tackade jag honom för den vägledning jag fått. Jag kände mig sedan manad att fråga om det fanns mer att få. Jag fick ytterligare intryck och processen att skriva ner intryck, begrunda dem och be om bekräftelse upprepades. Återigen manas jag att fråga, finns det mer jag borde få veta? Och det fanns det. När det sista och högst heliga upplevelsen kom till ett slut hade jag fått några av de mest dyrbara, direkta, personliga riktlinjer som man kan hoppas att få i det här livet. Hade jag inte uppmärksammat de första intrycken och skrivit ner dem skulle jag inte ha fått den där sista och högst dyrbara vägledningen. Det jag beskrivit är inte en isolerad upplevelse. Den innefattar flera sanna principer om kommunikation från Herren till hans barn här på jorden. Jag tror att du kan lämna andens mest dyrbara och personliga intryck ohörda därför att du inte uppmärksammar dem, skriver ner dem och tillämpar de första maningar du får. Andens maningar kan komma som svar på en ivrig bön eller spontant vid behov. Ibland uppenbara Herrens sanningar till dig när du inte aktivt söker dem. När du till exempel befinner dig i fara utan att veta om det. Men Herren tvingar dig inte att lära. Du måste utöva din handlingsfrihet för att få rätt till andens undervisning. När du gör det till en vana i ditt liv blir du mer uppmärksam på de känslor som kommer med andlig vägledning. Då när den vägledningen kommer, ibland när du minst förväntar det, känner du lättare igen den helige andens inspirerande inflytande kan övervinnas eller döljas. Det kan döljas av starka känslor, vrede, hat, upphetsning, rädsla eller stolthet. När sådana starka känslor råder är det som att försöka uppskatta en vindruvas delikata smak samtidigt som du äter en kryddstark peppar. Båda smakerna finns där, men den ena tar helt över. På samma sätt kan starka känslor övervinna den helige andens milda maningar. Jag vill varna dig. Staten är mycket skicklig på att blockera andlig kommunikation genom att fresta människan att bryta de lagar som andlig kommunikation är grundad på. Han kan till och med övertyga somliga om att de inte kan få sådan vägledning från Herren. Satan har blivit mästare på att använda den starkt vanebildande pornografin till att begränsa en persons förmåga att ledas av anden. Pornografins våldsamma angrepp i alla dess ondskefulla, frätande, fördärvliga former har orsakat smärta, lidande och sorg och förstörda äktenskap. Det är ett av de mest fördärvliga inflytandena på jorden. Vare sig det är genom tryckt material, film, tv, obscena sångtexter, smaklösheter via telefon eller på en flimrande dataskärm, är pornografin starkt beroendeskapande och mycket skadlig. Detta Lucifers kraftfulla redskap drar ner sinne, hjärta och själ för alla som använder den. Alla som fångas i dess förföriska lockande nät och blir kvar där blir beroende av dess omoraliska, nedbrytande inverkan. Många kan inte övervinna detta beroende utan hjälp. Det tragiska mönstret är välkänt. Det börjar med nyfikenhet som stimuleras och som rättfärdiggörs genom det falska antagandet att när det görs enskilt skadar det ingen annan. Invaggad i denna lögn går experimenten djupare med starkare stimulering tills fällan slås igen och en fruktansvärd omoralisk vana grundlagts. Att ta del av pornografi i vilken form det vara må är ett uttryck för ohämmad själviskhet. Hur kan en man, särskilt en prästadömsbärare, undgå att tänka på den skada andligt och känslomässigt som åsamkas kvinnor, särskilt en hustru, av sådana avskyvärda handlingar? En inspirerad nefi förkunnade, och djävulen lugnar och invaggar dem i kötslig ro, och på så sätt bedrar han deras själar och leder dem varsamt ned till helvetet. Om du är insnärd i pornografi, bestäm dig då helt för att övervinna den nu. Hitta en lugn vrå och be ivrigt om att få hjälp och stöd. Var tålmodig och lydig. Ge inte upp. Föräldrar, tänk på att pornografins vanebildning kan börja hos ungdomar i mycket tidig ålder. Handla förebyggande för att undvika den här tragedin. Statspresidenter och biskopar, varna för det här onda. Inbjud dem ni tror blivit snärjda av det att komma till er för att få hjälp. Ha tålamod när du fullkomnar din förmåga att ledas av anden. Genom noggrann övning och tillämpning av rätta principer och genom mottaglighet för de tjänster som kommer får du andlig vägledning. Jag bär vittne om att Herren genom den helige anden kan tala till ditt sinne och hjärta. Ibland är intrycken bara känslor. Ibland kan vägledningen komma så tydligt och så omisskännligt att den kan skrivas ner ord för ord som en andlig diktamen. Jag bär högtidligt vittne om att när du ber, är ödmjuk och tacksamt ber med all din själs kraft, kan du lära dig att ständigt ledas av den heliga anden i alla ditt livs aspekter. Jag har fått sanning i den här principen bekräftad i mitt eget livs skärsel. Jag vittnar för dig om att du kan personligen lära dig och bemästra principerna för att bli vägledd av anden. På det sättet kan frälsaren vägleda dig att lösa problem och njuta stor frid och glädje i ditt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
At the end of the day, a pair of missionaries.
I slutet av dagen börjar två missionärer gå hemåt. När plötsligt en av dem vänder sig till den andra och säger: "Jag känner att vi ska stanna på den här sista dörren." En hemlärare känner sig manad att ringa till en av familjerna som han besökte bara några dagar tidigare. En ung kvinna tänker gå på en fest hos en skolkamrat, men känner sig manad att stanna hemma den här gången. Hur visste missionärerna att de skulle knacka på hos någon som hade bett till Gud om att de skulle komma? Eller hemläraren att han skulle ringa till en familj som var i trängande behov av hjälp? Eller den unga kvinnan att hon skulle hålla sig borta från en situation där hennes värderingar skulle kunna riskeras? I var och en av de här situationerna vägleddes de av den heliga andens påverkan. Medlemmar runt om i världen har regelbundet liknande upplevelser. Och det finns de som önskar känna andens vägledning dagligen. Alla kan lära sig att känna igen andens viskningar, precis som Elder Scott har lärt oss. Men den här processen är lättare om andra hjälper oss och förstår den heliga anden, bär sina vittnesbörd för oss och skapar en miljö där man kan känna anden. I läran och förbundet beskrivs det hur viktigt det är att hjälpa andra att förstå. Föräldrar i Sion eller i någon av dess organiserade stavar uppmanas att hjälpa sina barn att förstå läran. Vare sig det är i ett klassrum, på en missionärslektion eller en hemafton, kan undervisning i läran beträffande den heliga anden hjälpa andra att förstå den här viktiga gåvan. Vi vet att Kristi ande ges åt varje människa för att hon ska kunna skilja mellan gott och ont. Men rätten att ha den heliga anden som ständig ledsagare är en gåva som medlemmar får genom handpåläggning av de som har rätt myndighet. Om vi är värdiga kan vi få fortsätta att ha honom som ledsagare. Vi har fått veta att Herrens ande inte bor i oheliga tempel. Och att när vi ständigt pryder våra tankar med dygd, då ska den heliga anden vara vår ständiga ledsagare. Skrifterna och profeterna lär oss hur det känns att ha honom som ständig ledsagare. Herren säger: "Jag ska tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den heliga anden, som ska komma över dig och som ska bo i ditt hjärta." Enos sa det: "Medan jag kämpade i anden, se, då kom Herrens röst till mitt sinne." Joseph Smith sa det: "När ni känner den rena intelligensen strömma till er, kan ni plötsligt få vissa tankar och idéer." President Henry B. Eyring beskrev den heliga andens påverkan som frid, hopp och glädje. Han tillade: "Jag har också nästan alltid haft en känsla av ljus." Min favoritbeskrivning kommer från en 8-årig pojke som just hade fått den heliga anden. Han sa: "Det kändes som solsken." Men i början är det inte alltid lätt att känna igen sådana ögonblick av solsken. Mormons bok berättar om trofasta lamaniter som döptes med eld och med den heliga anden. Och de visste det inte. Vi kan hjälpa andra bli mer förtrogna med andens maningar. När vi delar med oss av vårt vittnesbörd om den heliga andens påverkan i vårt liv. Kom ihåg att vissa upplevelser är så heliga att man inte bör berätta om dem. Men om vi vittnar om anden i vårt eget liv, är det troligare att de som inte är förtrogna med andens maningar känner igen dem när de får liknande känslor. Jag var den första i min familj som blev medlem i kyrkan. Som 8-åring trodde jag att jag på något sätt skulle känna mig annorlunda på grund av mitt dop. Men om jag ska vara ärlig så var det enda jag kände när jag kom upp i vattnet att jag var plaskvåt. Jag trodde att något stort skulle hända när jag konfirmerades. Jag var visserligen glad efter att ha fått den heliga anden. Men det kändes inte annorlunda än minuterna före. Det var inte förrän dagen därpå, på fasta och vittnesbördsmötet, som jag upplevde något som jag nu vet var den heliga andens påverkan. En broder stod upp för att bära vittnesbörd och berätta om sina välsignelser som medlem i kyrkan. Jag kände hur en våg av värme sköljde över mig. Fastän jag bara var 8 år visste jag att det här var något annorlunda. Jag kände hur friden sänkte sig över mig och hade den bestämda känslan av att min himmelske fader var nöjd med mig. Det finns platser där det är lättare att känna anden. Vittnesbördsmöten och generalkonferenser är sådana platser. Och självfallet är templet en annan plats. Vi har alla utmaningen att skapa en miljö där man kan känna anden dagligen i vårt hem och varje vecka i kyrkan. Ett skäl till att vi blir uppmuntrade att be och läsa skrifterna varje dag är att båda dessa aktiviteter inbjuder anden till vårt hem och till våra familjemedlemmars liv. Eftersom anden ofta beskrivs som en mild och stilla röst är det också viktigt att ha en stunds stillhet i vårt eget liv. Herren har sagt: var stilla och vet att jag är Gud. Om vi ser till att ha en stunds stillhet varje dag, när vi inte bombarderas med tv, dator, videospel eller personlig elektronik, och vi låter den här stilla, milda rösten få möjlighet att ge oss personlig uppenbarelse och viska underbar vägledning, ny tillförsikt och tröst till oss. På samma sätt kan vi skapa en miljö i kyrkan som ger anden möjlighet att ge gudomlig bekräftelse av det som undervisas. Lärare och ledare håller inte bara lektioner eller leder möten. De underlättar för varje medlem att höra andens viskningar. Elder Richard G. Scott säger: om det enda du åstadkommer i ditt förhållande till dina elever är att hjälpa dem känna igen och följa andens maningar, kommer du att välsigna deras liv oändligt mycket och för evigt. En lärare för solstråleklassen svepte in sina elever en och en efter en i en filt för att lära dem hur anden kunde kännas som en filts värme och trygghet. En mamma på besök hörde också lektionen. Många månader senare tackade hon läraren. Hon berättade att hon hade varit mindre aktiv när hon följde med sin unga dotter till primär. Flera veckor efter lektionen fick hon ett missfall. Hon överväldigades av sorg, men kände plötsligt en underbar värme och frid. Det kändes som om någon hade svept in henne i en varm filt. Hon kände igen den nya tillförsikt som anden gav henne och visste att Herren var medveten om henne och att han älskade henne. När vi lär oss förstå andens viskningar kan vi höra honom undervisa oss om de frigivande tingen rörande riket och om allt vad vi bör göra. Vi känner då igen svaren på våra böner och vet hur vi bättre bör leva efter evangeliet varje dag. Vi får vägledning och beskydd. Och vi kan utveckla den här gåvan i vårt liv genom att följa andens maningar. Viktigast av allt är att vi känner att han vittnar för oss om Fadern och Sonen. När jag som ung kvinna deltog i en ungdomskonferens kände jag hur anden bar vittne för mig om att det återställda evangeliet var sant. Inför ett vittnesbördsmöte sjöng vi Den himmelska elden. Jag hade sjungit den psalmen många gånger tidigare på sakramentsmöten. Men den här gången, nästan redan från första tonen, kände jag anden. När vi sjöng Guds verk i din yttersta tid nu vi se, visste jag att de här ord inte bara var en fin text utan underbara sanningar. Den heliga anden har bekräftat för mig att Gud, Fadern, lever. Han älskar var och en av oss. Han känner oss personligen. Han hör vårt hjärtas böner och besvarar dessa uppriktiga böner. Jesus Kristus är vår frälsare och återlösare. Han kom till jorden i tidens mitt för att sona för våra synder. Och han kommer igen. Dessa och alla andra aspekter av evangeliet som mitt vittnesbörd utgörs av är fasta i mitt hjärta. På grund av den heliga andens påverkan. I Jesu Kristi namn. Amen.
Many years ago I walked at dawn through the
för många år sedan så vandrade jag i gryningen längs de trånga kullerstensgatorna i Cusco i Peru, högt upp i Anderna. Jag såg en man från en lokal infödd folkgrupp vandra längs en av gatorna. Han var inte en storväxt man, men han bar på ett enormt lass med ved i en stor jutesäck på ryggen. Säcken såg ut att vara lika stor som han själv. Lasset måste ha vägt lika mycket som han gjorde. Han stadgade med ett rep som gick längs säckens botten och upp runt hans panna. Han höll ett fast grepp i repet på båda sidorna av huvudet och han hade en trasa på pannan under repet så att den inte skulle skava sönder skinnet. Han lutade sig framåt under sin börda och gick med varsamma tunga steg. Mannen bar ved som skulle säljas på torget. En vanlig dag så gjorde han nog bara två eller tre sådana turer genom staden för att leverera liknande svåra tunga lass. Minnet av hur jag såg honom nedböjd när han kämpade nerför gatan har fått allt större betydelse för mig under åren som gått. Hur länge skulle han kunna fortsätta bära sådana bördor? Livet lägger alla slags bördor på var och en av oss. Vissa lätta, medan andra obevekliga och tunga. Människor kämpar dagligen under bördor som tynger själen. Många av oss kämpar under sådana bördor. De kan vara känslomässigt eller fysiskt tunga. De kan få oss att känna oss oroliga, nedtyngda och utmattade. Och de kan vara i åratal. I allmänhet kommer våra bördor från tre olika källor. En del bördor är den naturliga frukten av den omgivning vi lever i. Sjukdom, handikapp, orkaner och jordbävningar kommer då och då utan att vi rår för det. Vi kan förbereda oss för de här riskerna och ibland så kan vi förutsäga dem. Men i livets naturliga mönster kommer vi alla att ställas inför några av de här utmaningarna. Andra bördor läggs på oss genom andras dåliga handlingar. Övergrepp och missbruk kan göra hemmet till allt annat än en himmel på jorden för oskyldiga familjemedlemmar. Synd, skadliga traditioner, förtryck och kriminalitet sprider tyngd och offer längs livets stigar. Också mindre allvarliga missgärningar som skvaller och ovänlighet kan få andra att känna djup smärta och stort lidande. Våra egna misstag och brister orsakar många av våra problem och kan lägga tunga bördor på våra skuldror. Den tyngsta bördan vi ger oss själva är syndens börda. Vi har alla känt den ånger och smärta som oundvikligen kommer av att vi inte håller buden. Vilka bördor vi än möter i livet till följd av naturliga omständigheter, andras handlingar eller våra egna misstag och tillkortakommanden så är vi alla barn till en kärleksfull himmelsk fader som sände oss till jorden som en del av sin eviga plan för vår tillväxt och utveckling. Våra unika personliga erfarenheter kan hjälpa oss att förbereda oss för att återvända till honom. Våra motgångar och lidanden, hur svåra det än är att bära, ska endast vara ett ögonblick. Och därefter ska Gud, om vi uthärdat väl, upphöja oss i höjden. Vi måste göra allt vi kan för att bära våra bördor väl, för hur länge vårt ögonblick än varar. Bördor ger oss möjlighet att utöva dygder som bidrar till vår fullkomning. De inbjuder oss att ge efter för den heliga andens maningar och lägga av den naturliga människan och bli en helig genom Herren Jesu Kristi försoning och bli som ett barn, undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull och villig att underkasta oss allt som Herren anser lämpligt att lägga på oss. Alldeles som ett barn underkastar sig sin fader. De här bördorna blir välsignelser, trots att sådana välsignelser ofta är väl dolda och kan kräva tid och ansträngning och tro för att acceptera och förstå. Fyra exempel illustrerar det här. För det första, Adam fick veta att marken ska vara förbannad för din skull, vilket betydde till hans nytta. Och i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd. Arbete är en ständig börda, men det är också en ständig välsignelse för vår skull. För det lär oss saker och ting som vi endast kan lära oss genom vårt anletes svett. För det andra, Alma sa att fattigdomen och lidanden hos de fattiga bland suramiten verkligen hade ödmjukat dem, och de var beredda att höra ordet. Han tillade, och eftersom ni har tvingats till ödmjukhet är ni välsignade. Våra ekonomiska smörjheter kan hjälpa oss att bli beredda att höra Herrens ord. För det tredje, på grund av det mycket långa kriget mellan nefiterna och lamaniterna hade många blivit saktmodiga till följd av sina lidande, så att de böjde sig för Gud i största ödmjukhet. Politiska oroligheter, tumult i samhället och i vissa områden i världen, nutida Gaudentons rövarband, kan ödmjuka oss och motivera oss att söka himmels skydd från samhällets stormar. För det fjärde, så fick Joseph Smith veta att åratals lidanden på grund av hans fiender skulle ge honom erfarenhet och tjäna honom till godo. Lidandet vi upplever på grund av andras missgärningar är en värdefull, om en smärtsam, skola för att vi ska förbättra vårt eget beteende. Och när vi bär på våra bördor kan vi inom oss fylla upp en reservoar av empati för andras problem. Aposteln Paulus lärde, bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Följaktligen så kräver vårt dopförbund att vi bör vara villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta. Ja, och vara villiga att sörja med de som sörjer. Ja, och trösta de som står i behov av tröst. När vi håller vårt dopförbund så lättar det såväl våra bördor som de betyngda själarnas som vi tjänar. De som erbjuder andra sådan hjälp står på helig mark. För att förklara detta så lärde frälsaren, när såg vi dig hungra och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem, amen säger jag till er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. I allt erbjuder frälsaren oss styrka och stöd, och i sin egen tid och på sitt eget sätt erbjuder han oss befrielse. När Alma hans efterföljare undkom kung Noas armé upprättade det ett samhälle som de kallade Helam. De började bruka jorden, bygga hus, föröka sig och få framgång. Utan förvarning försatte en lamanitisk armé dem i träldom och ingen kunde befria dem utom Herren deras Gud. Men den befrielsen kom inte omedelbart. Dessa fiender började lägga bördor på dem och satte slavdrivare över dem. Trots att de hotades med döden om de bad, utgöt Alma och hans folk sina hjärtan för Gud. Och han kände deras tankar. På grund av deras godhet och deras lydnad mot sina dopförbund befriades de steg för steg. Herren sa till dem: jag ska lätta de bördor som lagts på era axlar så ni inte ens känner dem på era ryggar trots att ni är i träldom. Och detta ska jag göra så att ni hädanefter kan stå som vittnen för mig och så att ni säkert kan veta att jag, Herren Gud, besöker mitt folk i deras bedrövelser. Och nu hände det sig att de bördor som lagts på Alma och hans bröder lättades. Ja, Herren styrkte dem så att de kunde bära sina bördor med lätthet. Och de underkastade sig glatt och med tålamod all Herrens vilja. Och det hände sig att så stor var deras tro och så stort deras tålamod att Herrens röst återigen kom till dem och sade: var vid gott mod, ty imorgon ska jag befria er ur träldomen. Barmhärtigt nog så erbjuder Guds son befrielse också från våra synders slaveri, som är bland de tyngsta av alla bördor vi bär. Och under sin försoning så led han i köttet för att han ska kunna ta på sig sitt folks synder så att han kan utplåna deras överträdelser genom sin befrielseskraft. Kristus har lidit detta för oss alla, för att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. När vi omvänder oss och håller buden kommer förlåtelse och befrielse till vårt tyngda samvete genom den hjälp som bara frälsaren erbjuder. För var och en som omvänder sig ska finna barmhärtighet. Jag minns mannen i Peru, hur han framåtböjd kämpade med att bära den enorma, tunga vedsäcken på ryggen. Han representerar oss alla när vi kämpar med livets bördor. Jag vet att när vi håller buden och våra förbund med Gud så hjälper han oss med våra bördor. Han stärker oss. När vi omvänder oss förlåter han oss våra synder och välsignar oss med samvetsfrid och glädje. Må vi därför underkasta oss glatt och med tålamod. All Herrens vilja är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and the congregation will now join in singing.
Kör och församling sjunger nu tillsammans: vi tack Gud att profeter du sänder. Efter sången talar broder Russell T. Oscarthorpe, generalpresident för söndagsskolan, till oss, varefter vi får lyssna till äldste David A. Bednar i det 12 apostlarnas korum. Sedan sjunger kören: min himmelske fader älskar mig.
This is the 179th semi-annual general conference.
Detta är den 179:e halvårskonferensen ifrån Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
One day, while serving as a mission president,
en dag när jag var missionspresident talade jag i telefon med vår äldste son. Han var på väg till sjukhuset där han arbetade som läkare. När han kom fram till sjukhuset sa han: trevligt att tala med dig pappa, men nu måste jag gå ur bilen och gå och rädda några liv. Vår son behandlar barn med livshotande sjukdomar. När han ställer rätt diagnos och ger dem rätt behandling kan han rädda livet på ett barn. Jag sa till våra missionärer att deras arbete också handlar om att rädda liv, deras andliga liv som de undervisar. President Joseph F. Smith sa: när vi tar emot sanningen blir vi frälsta genom den. Vi blir inte frälsta bara därför att någon undervisade oss om den, utan därför att vi tog emot och agerade efter den. Vår son räddar liv genom att dela med sig av sin medicinska kunskap. Missionärer och lärare i kyrkan hjälper till att rädda liv genom att dela med sig av sin kunskap om evangeliet. När missionärer och lärare söker andens vägledning undervisar de om den aktuella principen, inbjuder sina undersökare att efterleva den principen och bär vittne om den utlovade välsignelse som följer med säkerhet. Äldste Bednar talade nyligen på ett fortbildningsmöte om tre enkla sanningar om effektiv undervisningen. Den lärosats som står i fokus, två inbjudan till handling och tre utlovade välsignelser. Handboken Predika med evangelium hjälper missionärer att lära de lärosatser som står i fokus, inbjuda de som undervisar att agera och ta emot utlovade välsignelser. Handboken Undervisning, den högsta kallelsen, hjälper föräldrar att göra samma sak. Den är för evangelieundervisning, vad Predika mitt evangelium är för missionärsarbetet. Vi använder den för att förbereda oss att undervisa och sedan förlitar vi oss på anden när vi undervisar. President Månsson berättar om en söndagsskollärare från sin ungdom, Lucy Gertz. En söndag en bit in i lektionen om osjälvigt tjänade inbjöd syster Gertz sina elever att skänka klassens festkassa till en av klasskamratens familj vars mamma hade gått bort. President Månsson sa att när hon inbjöd till denna handling så hade syster Gertz stängt lektionsboken och öppnat våra ögon och våra öron och våra hjärtan för Guds härlighet. Syster Gertz hade uppenbarligen använt lektionsboken till att förbereda lektionen, men när inspirationen kom slog hon igen boken och inbjöd sina elever att efterleva den evangelieprincipen undervisade om. Som president Månsson har sagt: målet med all evangelieundervisning är inte att proppa evangelierna fulla med kunskap. Syftet är att inspirera den enskilda att tänka på, känna för och sedan göra något åt evangeliets sanningar och principer. När Moroni uppenbarade sig för Josef profeten undervisade han honom inte endast om återställelsens viktiga lärosatser, utan han talade även om för honom att Gud hade ett verk för honom att utföra och lovade honom att hans namn skulle bli känt över hela världen. Alla föräldrar och lärare i evangeliet är budbärare från Gud. Det är inte alla som undervisar framtida profeter som syster Gertz Moroni gjorde, men alla undervisar vi framtida ledare i kyrkan. Så vi lär ut viktiga lärosatser, inbjuder våra elever att utföra det verk Herren har för dem och sedan lovar vi att välsignelser verkligen kommer. Jag minns hur jag som ung pojke kände mig bekymmerslös då jag gick till ett primärmöte i kyrkan. När jag kom dit förvånades jag att alla föräldrar var där för ett speciellt program. Då slog det mig. Jag var med i programmet och jag hade glömt att lära mig mina repliker. Det var ingen bra känsla. När det blev min tur att säga min del ställde jag mig upp framför min stol. Men inte ett ord kom ur min mun. Jag kom inte ihåg någonting. Så jag bara stod där. Och till slut satte jag mig ner och tittade ner i golvet. Efter den upplevelsen lovade jag mig själv att aldrig någonsin tala på något möte i kyrkan igen. Och jag höll fast vid det löftet ett tag. Så en söndag knäböjde syster Lydia Stillman, en ledare i primär, vid min sida och bad mig att hålla ett kort tal följande vecka. Jag sa: jag håller inte tal. Hon sa: jag vet, men det här kan du hålla för att jag kommer att hjälpa dig. Jag fortsatte vägra, men hon uttryckte så mycket förtroende för mig att hennes inbjudan var svår att motstå. Jag höll det där talet. Denna goda kvinna var en budbärare från Gud som hade ett verk för mig att utföra. Hon lärde mig att när ett kall kommer så tar man emot det, hur otillräcklig man än kan känna sig. Liksom Moroni gjorde med Josef såg hon till att jag var förberedd när det var dags att hålla talet. Denna inspirerande läraren hjälpte mig till att rädda mitt liv. När jag var i tonåren undervisade en nyligen återvänd missionär vid namn Brother Peterson vår söndagsskolklass. Varje vecka brukar han rita en stor pil från det nedre vänstra hörnet av svarta tavlan upp mot det högra hörnet. Sen skrev han överst på tavlan: sikta högt. Vilken lärosats han än undervisar om brukar han be oss att sträcka på oss och nå lite högre än vad vi trodde var möjligt. Pilen och de två orden, sikta högt, var en ständig inbjudan under hela lektionen. Broder Pyrons fick mig att vilja utföra en bra mission, göra bättre ifrån mig i skolan och sikta högre i min yrkesbana. Broder Pyrinsen hade ett verk för oss att utföra. Hans mål var att hjälpa oss att tänka på, känna för och sedan göra något åt evangeliets sanningar och principer. Hans undervisning bidrog till att rädda mitt liv. Vid 19 års ålder kallades jag att verka som missionär på Tahiti, där jag behövde lära mig två främmande språk, franska och tahitiska. Tidigt under min mission blev jag väldigt missmodig på grund av att jag inte gjorde något framsteg i några språken. Varje gång jag försökte prata franska svarade folk på tahitiska, och när jag försökte tahitiska svarade på franska. Ja, jag var på vippen att ge upp. Så en dag när jag gick förbi missionshemmets tvättstuga hörde jag en röst som ropade på mig. Jag vände mig om och såg en gråhårig tahitisk kvinna som stod i dörröppningen och vinkade åt mig att komma tillbaka. Hon hette Tupuhetamu. Hon talade bara tahitiska och jag talade bara engelska. Jag uppfattade inte så mycket av det hon försökte säga till mig, men jag förstod att hon ville att komma tillbaka till tvättstugan varje dag så hon kunde hjälpa mig att lära mig tahitiska. Jag stannade till varje dag för att öva med henne medan hon strök kläder. Först undrade jag om våra möten skulle vara till någon hjälp. Men gradvis började jag förstå henne. Varje gång vi träffades visade hon till mig att hon hade fullkomligt förtroende för att jag skulle lära mig båda språken. Syster Mo hjälpte mig att lära mig tahitiska, men tack vare henne lärde mycket mer än så. Hon undervisade mig egentligen om evangeliets första princip: tro på Herren Jesus Kristus. Hon lärde mig att om jag förlitar mig på Herren skulle han hjälpa mig att göra något som jag trodde var omöjligt. Hon bidrog inte bara till att rädda min mission. Hon bidrog till att rädda mitt liv. Syster Stillman, Broder Peterson och syster Mo undervisade alla genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppgift, riktig kärlek, genom välvilja och ren kunskap som storligen ska utvidga själen. De undervis med tankarna prydda med dygd, och tack vare det var den helige anden deras ständige ledsagare. Dessa stora lärare inspirerat mig att ställa frågor om hur jag själv undervisar. I egenskap av lärare ser jag mig själv som en budbärare från Gud. Förbereder jag mig och undervisar jag sedan på ett sätt som kan bidra till att rädda liv? Fokuserar jag på en av återställelsens viktiga lärosatser? Kan det jag undervisar känna den kärlek jag har för dem och för min himmelske fader och för frälsaren? När inspiration kommer slår jag då igen boken och öppnar deras ögon och öron och hjärtan för Guds härlighet. Inbjuder jag dem att utföra det verk som Gud har avsett för dem? Uttrycker jag så mycket förtroende för dem att de finner inbjudan svår att motstå? Hjälper jag dem att känna igen utlovade välsignelser som kommer av att leva efter en princip jag undervisar om? Att ta emot och ge undervisning är inte valfria aktiviteter i Guds rike. De utgör själva medlen genom vilka evangeliet har återupprättats till jorden och genom vilka vi kan få evigt liv. Det är vägen till personligt vittnesbörd. Ingen kan bli frälst i okunnighet. Jag vet att Gud lever. Jag vittnar om att Jesus är Kristus. Jag vittnar om att Josef, profeten, inledde denna tidsinstrålning genom att lära sig sanning och sedan undervisade dem. Josef ställde en fråga efter fråga, mottog gudomliga svar och undervisade sedan Guds barn om det han lärt. Jag vet att president Monson är Herrens språkrum på jorden idag. Att han fortsätter ta emot och ge undervisning liksom Josef gjorde, eftersom undervisning bidrar till att rädda liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
In 1833, the prophet Joseph Smith.
År 1833 fick profeten Joseph Smith en uppenbarelse. Den innehöll en kraftig tillrättavisning av flera ledande bröder i kyrkan om att ställa sina familjer i ordning. Ett uttryck i den uppenbarelsen gav mig temat för mitt budskap. Flitigare och mer sysselsatta hemma. Jag vill föreslå tre sätt som vi var och en kan bli flitigare och mer sysselsatta i våra hem. Jag ber er lyssna med både öron som hör och hjärtan som känner. Och jag ber att Herrens ande må vara med oss alla. Förslag nummer ett. Uttryck kärlek och visa den. Vi kan börja bli flitigare och mer sysselsatta hemma genom att tala om för dem vi älskar att vi älskar dem. Sådana uttryck behöver inte vara poetiska eller ordrika. Vi bör helt enkelt uppriktigt ofta uttrycka vår kärlek. Bröder och systrar, när tog ni senast er eviga livskamrat i famnen och sa: jag älskar dig? Föräldrar, när uttryckte ni senast uppriktigt er kärlek till era barn? Barn, när talade ni senast om för era föräldrar att ni älskar dem? Vi vet alla redan att vi bör tala om för dem vi älskar att vi älskar dem. Men det vi vet visar sig inte alltid i det vi gör. Vi är kanske osäkra eller till och med lite generade. Som frälsarens lärjungar strävar vi inte bara efter mer kunskap. Vi behöver snarare konsekvent göra mer av det vi vet är rätt och bli en bättre människa. Vi bör komma ihåg att när vi säger jag älskar dig, så är det bara början. Vi behöver säga det, vi behöver mena det, och viktigast av allt, vi behöver konsekvent visa det. Vi behöver både uttrycka och visa kärlek. President Monson gav oss nyligen följande råd. Vi antar ofta att de människorna omkring oss måste veta hur mycket vi älskar dem. Men får aldrig bara anta det. Vi måste berätta det för dem. Vi kommer aldrig att ångra de vänliga ord vi yttrar eller den kärlek vi visar. Vi kommer snarare att ångra oss om detta inte är en del av vår relation till dem vi älskar mest. Ibland hör vi någon säga i ett tal eller vittnesbörd på sakramentsmötet: jag vet att jag inte ofta nog talar om för min hustru hur mycket jag älskar henne, och idag så vill jag att hon och mina barn och ni alla ska veta att jag älskar henne. Sådana uttryck för kärlek kan vara på sin plats. Men när jag skruvar på mig när jag hör dem och ropar tyst att hustrun och barnen inte ska höra sådana uppenbarligen sällsynta och personliga budskap offentligt i kyrkan. Förhoppningsvis får barnen höra och se föräldrarnas kärlek till varandra komma till uttryck i det dagliga livets regelbundna rutiner. Men om den offentliga kärleksförklaringen i kyrkan kommer som en överraskning för makan eller barnen, då finns det sannolikt ett behov av att vara flitigare och mer sysselsatt hemma. Förhållandet mellan kärlek och konkret handling visas genomgående i skrifterna och belyses av frälsarens ord till sina apostlar. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Precis som vår kärlek till Herren visar sig i att vi alltid vandrar på hans vägar, så visar sig kärleken till vår make eller maka och våra föräldrar och barn som kraftfullast i våra tankar och våra ord och våra gärningar. Att från en make eller en maka, en förälder, ett barn få uppleva kärlekens trygghet och beständighet är en rik välsignelse. En sån kärlek ger näring åt och bevarar tron på Gud. En sån kärlek är en källa till kraft och driver ut rädslan. En sån kärlek längtar varje människors själ efter. Vi kan bli flitigare och mer sysselsatta hemma när vi uttrycker kärlek och konsekvent visar den. Förslag nummer två. Bär vittnesbörd och lev efter det. Vi kan också bli flitigare och mer sysselsatta hemma genom att vittna för dem vi älskar om det som vi genom den helige andens vittnesbörd vet är sant. Vårt vittnesbörd behöver inte vara ordrikt eller vältaligt. Och vi behöver inte vänta till första söndagen i månaden med att bära vittnesbörd om det vi vet är sant. Vi kan och bör i vårt eget hem bära oförfalskat vittnesbörd om faderns och sonens gudomlighet och realitet, om den stora lyxalighetsplanen och om återställelsen. Bröder och systrar, när bar ni senast vittnesbörd för er eviga livskamrat? Föräldrar, när vittnar ni senast för era barn om det ni vet är sant? Och barn, när bar ni senast vittnesbörd för era föräldrar och er familj? Återigen, var och en vet redan att vi bör bära vittnesbörd för dem vi älskar mest. Men det vi vet visas inte alltid i det vi gör. Vi är kanske osäkra eller till och med generade. Som frälsarens lärjungar så strävar vi inte bara efter mer kunskap. Vi behöver snarare konsekvent göra mer av det vi vet är rätt och bli en bättre människa. Vi bör komma ihåg att när vi bär ett innerligt vittnesbörd så är det bara början. Vi behöver bära vittnesbörd, vi behöver mena det och viktigast av allt, vi behöver konsekvent att leva efter det. Vi behöver både uttrycka och leva efter vårt vittnesbörd. Förhållandet mellan vittnesbörd och konkreta handlingar betonas i frälsarens ord till de heliga i Kirtland. Det som anden vittnar om för er vill jag att ni gör. Vårt vittnesbörd om evangeliets sanningar bör visa sig i såväl våra ord som i våra gärningar. Och vårt vittnesbörd uttrycks och efterlevs som kraftfullast i vårt eget hem. Makar, föräldrar och barn bör sträva efter att övervinna all tvekan, motvilja eller förlägenhet när det gäller att bära vittnesbörd. Vi bör både skapa och vara uppmärksamma på tillfällen att bära vittnesbörd om evangeliets sanningar och sedan leva efter dem. Ett vittnesbörd är det som vi i vårt sinne och i våra hjärtan vet är sant genom den helige andens vittnesbörd. När vi tillkännager sanningen istället för att förmana, uppmana eller bara berätta om intressanta upplevelser så inbjuder vi den helige anden att bekräfta att det vi säger är sant. Kraften i ett oförfalskat vittnesbörd kommer inte från ett sofistikerat uttryckssätt eller en effektiv framställning. Den kommer snarare som resultat av uppenbarelse från den tredje medlemmen i gudomen, den helige anden. Att från en make eller maka, en förälder, ett barn få uppleva vittnesbördets kraft, uppbyggelse och en beständighet är en rik välsignelse. Ett sånt vittnesbörd stärker tron och ger vägledning. Ett sånt vittnesbörd alstrar ljus i en värld som blir allt mörkare. Ett sånt vittnesbörd är källan till ett evigt perspektiv och till varaktig frid. Vi kan bli flitigare och mer sysselsatta hemma när vi bär vittnesbörd och konsekvent lever efter det. Förslag nummer tre. Var konsekvent. Under våra söners uppväxt så gjorde vår familj det som ni har gjort och som ni nu gör. Vi hade regelbundet familjebön, skriftstudier och familjens hemafton. Jag är säker på att det jag nu ska beskriva aldrig händer hemma hos er. Men det hände hos oss. Ibland så undrade syster Bestner och jag om våra ansträngningar att göra de här i andligt avseende väsentliga sakerna var mödan värt. Ibland så läste vi skriftställen under utrop som "Han petar på mig." "Säg åt han att sluta glo på mig." "Mamma, han andas min luft." Ibland, det hände antagligen hemma hos er också eftersom ni skrattar. Ibland så avbröts innerliga böner av fniss och knuffar. Och med aktiva, stoja pojkar så ledde våra hemmaftonslektionerna inte alltid till uppbyggelse på hög nivå. Ibland så var syster Bednar och jag förtvivlade för att de rättfärdiga vanor som vi så ivrigt försökte främja inte genast tyckte ge de andliga resultat som vi ville uppnå och förväntade oss. Om ni idag skulle fråga våra vuxna söner vad de minns av familjebön och skriftstudier och familjens hemafton, så tror jag vet vad de skulle svara. De skulle nog inte säga att en viss bön eller ett skriftstudie vid ett visst tillfälle eller en särskilt betydelsefull hemaftonslektion spelade en avgörande roll i deras andliga utveckling. Men de nog skulle säga är att de minns att vi som familj var konsekventa. Syster Bednar och jag trodde att det viktigaste vi kunde göra var att hjälpa våra söner att förstå innebörden i en lektion eller ett visst skriftställe. Men det händer inte varje gång vi studerar eller bär eller lär tillsammans. Den viktigaste lärdomen var nog att vi var konsekventa i fråga om mål och strävan. En lärdom som vi inte till fullo insåg då. På mitt kontor så hänger en vacker målning av ett sädesfält. Målningen består av en stor mängd enskilda penseldrag. Inget av dem är särskilt intressant eller imponerande i sig. Faktum är om man står nära duken så ser man bara en mängd av osköna streck av gult, guldgult och brunt. Men när man gradvis avlägsnar sig från tavlan så förenas alla de enskilda penseldragen och skapar en fantastisk landskapsbild av ett sädesfält. Många alldagliga enskilda penseldrag samverkar till att skapa en fängslande och vacker målning. Varje familjebön och varje gång familjen studerar skrifterna tillsammans och varje hemafton är ett penseldrag på vår själs målarduk. Kanske finns det inte någon enskild händelse som tycks imponerande eller minnesvärd. Men precis som de gula, guldgula och bruna penseldragen kompletterar varandra och skapar ett imponerande mästerverk, så kan det här att vi konsekvent gör till synes små saker leda till betydande andliga resultat. Vi är därför inte trötta av att göra gott, ty ni lägger grundvalen till ett stort verk, och av det ringa kommer det som är stort. Konsekvens är en nyckelprincip när vi lägger grundvalen till ett stort verk i vårt eget liv och när vi blir flitigare och mer sysselsatta i vårt eget hem. Det finns ett annat skäl till att det är viktigt att vi är konsekventa i vårt hem. Många av frälsarens skarpaste tillrättavisningar riktade sig till hycklare. Jesus varnade sina lärjungar för de skriftlärda och fariseerna. Efter deras gärningar skall ni inte handla, ty de talar, men handlar inte. Den här kraftfulla varningen är allvarlig med tanke på rådet att uttrycka kärlek och visa den, bära vittnesbörd och leva efter det och att vara konsekvent. Hyckleriet i vårt liv urskiljs lättast och vållar den största förödelsen i vårt hem. Och barn är ofta det som är mest uppmärksamma och känsliga när det gäller att upptäcka hyckleri. Offentliga kärleksförklaringar, när kärleksfulla handlingar saknas i hemmet, är hyckleri och försvagar grundvalen till ett stort verk. Offentliga vittnesbörd, när trofasthet och lydnad saknas inom vårt eget hems väggar, är hyckleri och undergräver grundvalen till ett stort verk. Befallningen, du ska inte bära falskt vittnesbörd, är tydligt riktad till hycklaren i oss alla. Vi måste vara och bli mer konsekventa. Var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Genom att söka Herrens hjälp och i hans kraft kan vi undan för undan minska skillnaden mellan det vi säger och det vi gör, mellan att uttrycka kärlek och konsekvent visa den, mellan att bära vittnesbörd och orubbligt leva efter det. Vi kan bli flitigare och mer sysselsatta hemma genom att ge mer trofast lära oss leva efter och älska Jesu Kristi återställda evangelium. Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och familjen har en central roll i skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse. Av dessa och andra evigt viktiga skäl bör vi vara flitigare och mer sysselsatta hemma. Må varje maka eller make, varje barn och varje förälder välsignas med att kunna uttrycka och ta emot kärlek, bära och uppbyggas av kraftfulla vittnesbörd samt att bli mer konsekventa i det till synes små saker som är så betydelsefulla. Vi är inte ensamma i denna viktiga strävan. Vår himmelska fader, hans älskade son, lever. De älskar oss och känner till vår situation. De hjälper oss att bli flitigare och mer sysselsatta hemma. Jag vittnar om dessa sanningar i Herren Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi tackar Tabernakelkören, deras dirigent och organist för den vackra sång de framfört denna morgon. Kören sjunger nu, O may my soul commune with thee. Som avslutande talare under sessionen får vi president Dieter Uchtdorf, andra rådgivare första presidentskapet. Efter president Uchtdorfs tal sjunger kören Kom, kom Guds folk. Avslutningsbönen hålls sedan av Esther Clate W. Mask i det 70-års forum och konferensen gör uppehåll till klockan 14 i eftermiddag.
My dear brothers and sisters, it is wonderful to be with you this morning.
Kära bröder och systrar, det är underbart att vara med er här på denna morgon. Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga växer ständigt och blir allt mer välkänd runt om i världen. Även om det alltid kommer att finnas de som har negativa åsikter om kyrkan och dess medlemmar, så anser nog de flesta att vi är hederliga, hjälpsamma och flitiga. En del ser framför sig välklädda missionärer, kärleksfulla familjer och vänliga grannar som varken röker eller dricker. Kanske är vi också kända som ett folk som gör i kyrkan 3 timmar varje söndag. Där alla är en broder eller syster, där barnen sjunger sånger om bäckar som talar, träd som poppar popcorn och barn som vill bli solstrålar. Jag älskar den sången. Bröder och systrar, av allt som vi vill vara kända för, finns det egenskaper framför andra som borde definiera oss som medlemmar av hans kyrka som lärjungar till Jesus Kristus. Sedan vår senaste konferens för 6 månader sedan har jag begrundat den här och liknande frågor. Idag vill jag delge några tankar och intryck som jag fått genom den här eftertanken. Den första frågan är, hur blir vi Jesu Kristi sanna lärjungar? Frälsaren själv gav svaret med följande förkunnelse. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Det här är kärnan i det som menas med en sann lärjunge. De som tar emot Jesus Kristus vandrar med honom. Men det kan vara svårt för en del, för det finns så många ska och ska inte, att det kan vara svårt att bara hålla reda på alla. Ibland händer det att välmenande utvidgningar av en gudomlig princip, många av dem kommer från oinspirerade källor, komplicerar saken genom att den rena gudomliga sanningen blir utspädd av mänskliga tillägg. En människas goda tanke, något som kanske funkar för henne, slår rot och förankras, inte som ett råd, utan som en förväntan, och så småningom kan eviga principer gå förlorade i de goda avsikternas labyrint. Det här var en sak som frälsaren kritiserade hos de religiösa experterna på sin tid. Han tillrättavisade dem för att de såg till lagens hundratals mindre detaljer, samtidigt som de försummade det som var viktigast. Så hur håller vi oss i linje med det som är viktigast? Finns det en kompass som kan hjälpa oss prioritera i vårt liv, våra tankar och handlingar? Återigen uppenbarade frälsaren vägen. När han ombads nämna det största budet tvekade han inte. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd, sa han. Detta är det största och främsta budet. Tillsammans med det andra stora budet, att älska vår nästa som oss själva, så har vi en kompass som vägleder oss inte bara här i livet utan också Herrens kyrka på båda sidorna av slöjan. Eftersom kärleken är det största budet, så borde det stå i centrum av allt vi gör i familjen, i kyrkan och i arbetet. Kärleken är det helande balsam som lagar sprickor i alla relationer, personliga och inom familjen. Det är bandet som förenar familjer, samhällen och nationer. Kärleken är den kraft som skapar vänskap, tolerans, vänlighet och respekt. Det är den källa som övervinner split och hat. Kärleken är den eld som värmer vårt liv med oförliknelig glädje och gudomligt hopp. Kärleken borde vara vår följeslagare i allt vi gör och säger. När vi verkligen förstår vad det innebär att älska som Jesus Kristus älskar oss, fördrivs all förvirring och våra prioriteter kommer rätt. Vår färd som Kristi lärjungar blir mer glädjefylld. Vårt liv får en ny innebörd. Vårt förhållande till vår himmelske fader blir djupare. Lydnad blir en fröjd istället för en börda. Men varför bör vi älska Gud? Gud, den evige fadern, gav inte det största budet för att han behöver vår kärlek. Hans makt och härlighet förminskas inte om vi föraktar, förnekar eller till och med besudlar hans namn, Hans inflytande och herravälde sträcker sig genom tid och rum, vare sig vi accepterar, godkänner eller högaktar det. Nej, Gud behöver inte att vi älskar honom, men vi behöver älska Gud. För det vi älskar avgör vad vi söker efter. Vad vi söker efter avgör våra tankar och handlingar. Det vi gör och tänker avgör vilka vi är och vilka vi kommer att bli. Vi skapades i våra himmelska föräldrars avbild. Vi är Guds andebarn. Därför har vi en stor förmåga att älska. Det är en del av vårt andliga arv. Vad och hur vi älskar beskriver inte bara vem vi är som personer, utan också hur vi är som en kyrka. Kärlek är den utmärkande egenskapen hos en Kristi lärjunge. Allt sedan tidens begynnelse har kärleken varit källan till både den största lyckan och de tyngsta bördorna. I kärnan till allt elände från Adams tid till vår egen finner man kärleken till fel saker. Och som kärnan till glädje ser du kärleken till goda ting. Och främst av alla goda ting är Gud. Vår Fader i himlen har gett oss, sina barn, mycket mer än vårt jordiska sinne kan förstå. Under hans ledning skapade den store Jehova den förunderliga värld vi lever i. Gud, Fadern, vakar över oss, fyller vårt hjärta med andlös glädje, mildrar våra mörkaste stunder med välsignad frid, skänker vårt sinne dyrbara sanningar, leder oss genom kvalets stund, gläds när vi gläds och besvarar våra rättfärdiga vädjanden. Han erbjuder sina barn löftet om en härlig och obegränsad tillvaro och gav oss ett sätt att tillväxa i kunskap och härlighet tills vi når glädjens fullhet. Han har lovat oss allt han har. Och om allt detta inte skulle räcka som skäl till att älska vår himmelske fader, kanske vi kan lära av aposteln Johannes ord som sa: vi älskar därför att han först har älskat oss. Varför älskar vår himmelske fader oss? Föreställ dig den renaste, mest allomfattande kärlek du kan tänka dig. Fördubbla kärleken oändliga gånger så beskriver det styrkan i Guds kärlek. Kärlek till dig. Han ser inte till det yttre. Han bryr sig inte ett dugg om ifall vi bor i ett slott eller en koja. Om vi är vackra eller alldagliga, om vi är berömda eller bortglömda. Trots att vi är ofullständiga älskar Gud oss fullständigt. Trots att vi är ofullkomliga älskar Gud oss fullkomligt. Även om vi kan känna oss bortkomna och utan kompass, omsluter Guds kärlek oss fullständigt. Han älskar oss eftersom han är fylld av ett oändligt mått av helig, ren och obeskrivlig kärlek. Vi är viktiga för Gud inte på grund av våra meriter, utan på grund av att vi är hans barn. Han älskar oss alla, även de som har brister, är utstötta, tafatta, sorgsna eller förkrossade. Guds kärlek är så stor att han även älskar de stolta, de själviska, de arroganta och de ogudaktiga. Vad det betyder är att oavsett vårt nuvarande tillstånd så finns det hopp om oss. Oavsett vårt trångmål, hur stor vår sorg än är, vilka misstag vi än begår, vill vår oändligt barmhärtige fader att vi kommer närmare honom så att han kan närma sig oss. Hur kan vi öka vår kärlek till Gud? Eftersom Gud är kärleken, ju närmare vi kommer honom, desto djupare upplever vi denna underbara och förvandlande egenskap. Men eftersom en slöja skiljer jordelivet från himlens sfär, måste vi söka i anden efter det som inte kan ses med jordiska ögon. Himlen kan kännas långt borta ibland, men skrifterna ger hopp. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Men att söka Gud av hela vårt hjärta innebär så mycket mer än att bara be en bön eller bjuda in Gud till vårt liv med några få ord. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Vi kan med stora gester säga att vi känner Gud. Vi kan offentligt förkunna att vi älskar honom. Men om vi inte lyder honom är allt förgäves. För den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte hos honom. Vi ökar vår kärlek till Gud och visar denna kärlek genom att våra tankar och handlingar överensstämmer med Guds ord. Hans rena kärlek leder och uppmuntrar oss till att bli mer rena och heliga. Den inspirerar oss att vandra i rättfärdighet, inte av rädsla eller tvång, utan av en uppriktig önskan att bli än mer lika honom, eftersom vi älskar honom. Genom att göra det kan vi födas på nytt och bli renade genom den enföddes blod, så att vi kan bli heliggjorda från all synd och åtnjuta det eviga livets ord i den här världen och evigt liv i den kommande världen, ja, odödlig härlighet. Kära bröder och systrar, bli inte modfällda om ni snubblar ibland. Känn er inte nere eller förtvivlade om ni inte alltid känner er värdiga att vara en Kristi lärjunge. Första steget mot att vandra i rättfärdighet är helt enkelt att försöka. Vi måste försöka tro. Försök att lära oss av Gud, läsa skrifterna, studera hans nutida profeter, siare och uppenbarelse ord. Välj att lyssna till Fadern och gör det han ber oss om. Försök och försök igen tills det som verkade så svårt blir möjligt. Och det som bara verkade möjligt blir en verklig del av dig. Hur kan vi då höra Faderns röst? När du sträcker dig mot din himmelske Fader, när du ber till honom i Kristi namn, svarar han. Han talar till oss överallt. När du läser Guds ord som nedtecknats i skrifterna, lyssna till hans röst. Under den här konferensen och senare när du studerar det som här sagts, lyssna till hans röst. När du besöker templet och deltar i kyrkans möten, lyssna till hans röst. Försök höra Faderns röst i naturens rika hovor och skönhet, i andens stilla viskningar. I dina dagliga möten med andra, i orden i en psalm, i ett barns skratt, lyssna till hans röst. Om du försöker höra Faderns röst, så leder han dig till stigar som gör det möjligt för dig att uppleva Kristi rena kärlek. När vi närmar oss vår himmelske Fader blir vi heligare. När vi blir mer heliga kan vi övervinna otro, och vår själ kan fyllas av hans välsignade ljus. När vi fyller vårt liv med hans upphöjda ljus leder det oss ur mörker mot ett större ljus. Det större ljuset leder till den heliga andens outsägliga betjäning och slöjan mellan himmel och jord kan bli tunn. Varför är kärlek det största budet? Vår himmelske faders kärlek till sina barn är det centrala budskapet i lyxsalighetsplanen, vilken plan aktiveras genom Jesu Kristi försoning, det högsta uttrycket för kärlek världen någonsin förnummit. Såväl frälsaren uttryckte detta när han sa att alla andra bud hänger på kärlekens princip. Om vi inte försummar de största lagarna, om vi verkligen lär oss att älska vår himmelske fader och vår hjärta, vår nästa av hela vårt hjärta, själ och förstånd, så faller allt annat på plats. Guds gudomliga kärlek omvandlar vanliga handlingar till tjänande utöver det vanliga. Gudomlig kärlek är motivet som förvandlar enkla ord till helig skrift. Gudomlig kärlek är den faktor som förvandlar motvillig lydnad mot Guds bud till välsignad hängivenhet och helgelse. Kärleken är det vägledande ljus som belyser lärjungens stig och skänker vår dagliga vandring liv, mening och under. Kärleken är måttet på vår tro, motivet till vår lydnad och djupet av vårt lärjungeskap. Kärleken är lärjungens stig. Jag vittnar om att Gud finns i sin himmel. Han lever. Han känner och älskar dig. Han bryr sig om dig. Han hör dina böner och känner ditt hjärtas önskningar. Han är fylld av obegränsad kärlek till dig. Låt mig sluta som jag började, mina kära bröder och systrar. Vilken egenskap bör utmärka oss som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga? Må vi bli kända som ett folk som älskar Gud av allt hjärta, själ och sinne och som älskar vår nästa som oss själva. När vi förstår och följer dessa två största buden i våra familjer, i våra församlingar och grenar, i våra samhällen och i vårt dagliga liv, då börjar vi förstå vad det innebär att vara en sann Jesu Kristi lärjunge. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you.
kind and gracious Father in heaven, we are
så underbara Fader i himlen. Vi är så tacksamma att vi har känt din ande i sån stort rikt mat. Vi är tacksamma för evangeliets återställelse och för det återlösande som Jesus Kristus har gjort för oss. Vi är tacksamma för vår levande profet Thomas Esmansson. Vi ber dig att välsigna oss så att vi kan använda det som anden har lärt oss, så att vi kan använda det i våra vanliga liv, så vi kan göra så i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been the first session of the 179th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day.
Detta var den första sessionen av den 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna valdes från kyrkans generalauktoriteter och generalarbetsmän. Sången fördes av tabernakelkören.
This broadcast has been furnished as a public service.
Den utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.